بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Vi kommer idag fortsätta gå igenom tafsir på surat al-Kahf. Och vi kommer som utlovat att läsa från tafsir al-Sa'di alla de nyttor som Sa'di rahimahullah nämner från berättelsen om Musa och Khidr alayhim assalam. Och vi nämnde också förra veckan att Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala i sin tafsir av denna sura säger till sina elever att de borde gå tillbaka till tafsir al-Sa'di för att läsa de fawaid som sheikhen nämner beträffande denna berättelse. Och mashallah, om man kollar i tafsirböckerna så finner man att tafsir al-Sa'di är egentligen bland de kortaste tafsir som finns. Eller hur? Det finns många tryck där tafsir al-Sa'di är en volym. Men ändå så finner man att Sa'di rahimahullah ändå nämner ibland lärdomar som inte finns i de andra stora böckerna. Vi har till exempel tafsir al-Tabari som har tryckts i kanske 20 volymer. Ibland tafsir ibn Kathir 15 volymer. Men tafsir al-Sa'di som ibland är en volym nämner fawaid som inte finns i de stora böckerna. Så man ska aldrig tänka att den här boken är liten, vi ska ha de stora böckerna bara och så vidare. Utan alhamdulillah, Sa'di rahimahullah nämner yani många fawaid som du kanske inte finner i de stora böckerna. Och det är en bok som också ulema generellt har gett rådet att man ska läsa. Bland de bästa och lättaste av tafsir. Det är en bok som både studenter och generella muslimer tar nytta av. En bok som du kan läsa om du är en stark talib ilm och en bok som du kan läsa om du har typ nybörjare i den här kunskapen om tafsir. Så vi tänkte nämna några av de fawaid som Sheikh Sa'di nämner beträffande denna berättelse. Och sen tänkte vi avsluta darsen med att nämna vem var Dhulqarnayn. Vilket sen är inshallah nästa lektion. Men just vem han var och vad som sägs om honom är också ett ganska stort ämne och ett viktigt ämne som vi inshallah tänkte ta upp. Så, bismillah, vi börjar. Imam Sa'di säger efter, han nämner tafsir på denna berättelse. وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله. Att i denna mycket märkliga och mäktiga berättelse finns det många fawaid, lärdomar och ahkam och bestämmelser och qawaid, principer. Otroligt många, och vi kommer att nämna vissa av dem. Trots att det här nästan är fyra sidor så är det vissa av dem. Och vi kommer inte heller idag läsa alla fawaid. För som sagt var, det fanns ikhtilaf för vissa frågor. Till exempel, var Khidr profet eller inte? Och Sa'di gjorde tarjih på att han inte var profet. Medan vi nämnde förra lektionen att, inshallah, den korrekta åsikten är att Khidr var profet. Som Ibn Kathir, Tabari, Ibn Hajar och många av ulema har nämnt. Och nämner ju också bevisen på det. Så att de fawaid som är baserat på att han inte var en profet hoppar vi över. Wallah. Nah. Han säger från de lärdomar som finns i denna berättelse är dygden av kunskap. Och dygden av att resa för att söka kunskap. Och att det är den viktigaste av alla saker. För Musa alayhi salam reste en väldigt lång resa. Och han tröttade ut sig när han mötte svårigheter under denna resa. Och han lämnade att sitta hos Ben Israel för att lära dem och för att yani, guida dem till vad som då är korrekt i religionen. Och han valde istället att resa för att öka sin kunskap. Så Musa satt ju bland Ben Israel och lärde dem religionen. Men här la han det åt sidan och begav sig ut på denna långa och mycket svåra resa för att få mera kunskap. Och han nämner också en liknande faida här. Han säger att Man lär sig också denna berättelse att man ska börja med det som är viktigast. Al-bada'atu bil-ahammi fal-muhim fal-aham. Man ska börja med det som är viktigast innan det som är viktigt. Det är också en väldigt... Allt i islam är viktigt. Hamla, vi har ingenting oviktigt. Som vissa av Ahlul Bidda, de försöker att dela in religionen i kushur wa lubab. I skal och kärna. Och de säger att till exempel siasa, demokrati och så vidare, det är kärnfrågor. Det här skägg och thob och hur man ber, det är skalfrågor. Och den här uppdelningen är batil. Och det är en bidda som inte hör hemma i islam. Utan alhamdulillah, allt i islam är viktigt. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Troende, träd in i religionen helt och hållet. Och inte som ahlul kitab, yu'minuna bi ba'd al-kitab wa yakfuruna bi ba'd. De tar vissa aspekter av religionen och lämnar andra aspekter av religionen. Och det här finner man inte hos salaf, att de någonsin såg ner på någon gärning. Det finner inte någon av salaf som sa att det inte är viktigt med skägg. Det är inte viktigt hur man ska hålla fingrarna i salat. Det är inte viktigt. Alhamdulillah, allt är viktigt. Och ett bevis på det är att de har narrerat och fört vidare allting. Hadither som beskriver profetens bön alaihi salam i minsta detalj. Bevisar på att sahaba ansåg det vara viktigt. Hur pekade profeten i salat? Hur höll han händerna? Hur kollade han i salat? Och så vidare. Så allt i religionen är viktigt. Men att man ska börja och prioritera det som är viktigast. Före det som är viktigt. För han säger att ziyadatul ilm wa ilmul insan aham min tark dhalik nam fa inna ziyadatul ilm nam, för att öka sin kunskap och att lära ut kunskap. Att öka sin kunskap och att förbättra sin kunskap är bättre än att sysselsätta sig med att lära ut kunskapen utan att öka sin kunskap. Men att göra båda är det som är bäst. Så vi har två grejer här. Att lära ut kunskap är någonting bra, vilket är en skyldighet för ulema, att de måste lära ut kunskapen. Men det är bättre att lägga det åt sidan ibland och att gärna stärka sig och öka sin kunskap och lära sig mera. Och kan man göra båda, att man både lär ut och ökar sin kunskap, så är det det som är bäst i slutändan. Och det här är också någonting man finner från Salaf, att de betonade att kunskap är någonting som ska vara från födseln till döden. Minel, vad säger de? Minel mehdi ila leht. Från vaggan till graven. Och man frågade vissa av Salaf, hur länge ska man studera? Tills man dör. Därför finner man berättelsen av många av salaf att när de låg på dödsbädden så ville de höra kunskap. Haddathana, akhbarana, hämta papper och penna, låt mig skriva ner denna hadith. Och han ligger i sina sista minuter i livet. Subhanallah. Ajib. Och samma sak de berättar Sheikh Albani rahimahullah när han låg på dödsbädden. Det var fullt med böcker runt honom och folk kom och läste för honom och så vidare. Men in i det sista. Subhanallah. Sheikh Uthaymeen rahimahullah hade vanan att i Ramadan lära ut i Haram, i Mekka. Lära ut kunskap och ha de här lektionerna som finns, mashallah, inspelade. Till och med sista året i sitt liv så ville han inte lämna denna tradition. Så han, trots att han låg på sängen, de förde in honom i en säng i moskén i Mekka. Och han låg i ett rum och gav lektioner från en mikrofon. Subhanallah. Allah al-Mustan. Idag har vi minsta ursäkten. Khalas, jag orkar inte, jag pallar inte. Jag har ont i foten, jag går inte på dars. Och jag vet inte vad. Allah al-Mustan. Så kunskap ska man söka tills det sista. Och många av salaf sa också, om en person säger nu kan jag, så vet att han är jahil. Den som säger jag är alim, han är jahil. Eller nu har jag lärt mig. Det här finns inte, utan man är alltid på den här sökanden efter kunskap. Och islam, mashallah, har så otroligt mycket kunskap. Det finns oändligt mycket kunskap. Och även om du nu skulle gå igenom all kunskap som finns när du är färdig, så har du glömt bort den som du kanske började med att lära dig. Om du ens någonsin kommer att klara av det, om du skulle få leva i 1000 år kanske, och ha mashallah värsta minnet och hur mycket tid som helst och sova hur lite som helst. Det är en annan sak, men det jag säger är att det är oändligt mycket kunskap. Så man ska alltid försöka öka sin kunskap och lära sig mera och mera och mera. Och aldrig tänka och känna att man är trygg, man är bekväm يا كان ما شاء الله منهج، يا كان توحيد، يا كان فقه. والله في جهال. On devrait lire sa book qui est un mourni, par exemple. Le comme il ne sait où trop les jahil de arifiq. Hur mycket yani, bevis det finns för saker och ting, och hur man kan förstå saker och ting. Du börjar läsa tunga böcker i aqida, du kommer förstå att subhanallah, vad har jag för kunskap? Nej, vi kanske har basic kunskap, men kunskapen är så otroligt stor. Ett hav, eller hur? Som vi nämnde förra lektionen. Vad sa Khidr till Mosa när han gjorde den här liknelsen om kunskap? Vad sa han?
Att vattnet i fågelns mun är som ingenting jämfört med Allah.
No. När fågeln kom och drack från vattnet i havet, stoppade ner näbben en gång. Han sa, din kunskap, min kunskap, Khidr, Musa och hela mänskligheten jämfört med Allahs kunskap är som det vattnet som den här fågeln tog från havet. Så mashallah, kunskap måste man söka. Och här också den här väldigt viktiga punkten som tas upp här, dygden av att resa för att söka kunskap. Yani, du ska inte vänta på att kunskapen kommer hem till dig. Att någon sheikh ska komma och plinga på din dörr. Det är inte så det funkar. Utan al-ilm ska man söka. Och den ska inte söka upp dig. Nej, men ibland mashallah, ulema reser och så vidare. Men man måste söka kunskapen. Innam al-ilmu bita'allum. Som profeten Muhammad sa alayhi salam, kunskapen kommer endast genom inlärning. Du kommer inte få någon ilham där Allah kommer inspirera dig och under en natt så kommer du bli värsta sheikhen, utan man måste faktiskt lära sig. Och man måste också ibland ge sig iväg för att söka kunskap. Det kan vara att man ger sig iväg till en dars, men störst av allt att man har den ambitionen att försöka bege sig till ett muslims land för att studera med ulema. Det är det som vi råder alla som har möjligheten att göra, speciellt ni ungdomar som kanske är ogifta och har fritid och så vidare, att man ger sig iväg några år för att söka kunskap med ulema. Kunskap som man sen kanske har nytta av resten av livet. Och därför så sa profeten alaihissalatu wassalam att man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila jannah. Att om en person ger sig ut på en väg för att söka kunskap, så kommer Allah att underlätta vägen till paradiset för honom. Så profeten alaihissalam, han sa man salaka tariqan, den som går en väg. Och ulema säger att det här är både yani, bildligt talat och bokstavligt talat. Att du går en väg, namn, du reser. Du tar flyget till Mekka, Medina, studerar kunskap. Du ger dig ut för att söka kunskap. Och också bildligt talat, det vill säga att du går en väg där du intalar dig själv, nu ska jag söka kunskap. Och du börjar memorera, du börjar lyssna på lektioner, du börjar läsa böcker och så vidare. Även om du sitter i ditt hem. Du har börjat ditt kunskapssökande, då är du på en väg av kunskapssökande. Så som Ibn Rajab nämner att den här hadith omfattar båda dessa. Taib. Så man måste, eller man ska om man har möjligheten, ge sig ut för att söka kunskap. Och här finner vi att Musa a.s. som var den bästa människan på denna tid, Kalimullah och från Ulul Azm, begav sig ut för att söka kunskap. När han hörde att det fanns en man som hade kunskap som han inte hade, så hade han inte sabr tills han, yani, att sitta kvar, utan han ville ge sig iväg och lära sig denna kunskap, mashallah, subhanallah. Och vi finner samma sak, det var Abdullah ibn Mas'ud som nämnde att det finns ingen aya förutom att jag vet vart den kom ner och varför den uppenbarades. Och om jag visste någon som hade en aya, eller tafsir på en aya som jag inte känner till, och han befinner sig på en plats dit kamelen kan nå, så skulle jag bege mig till honom. Subhanallah. Och vi nämnde också berättelsen om Jabir ibn Abdillah som hörde talas om en sahabi som hade en hadith. Som var, vad var han i Sham, eller hur? Han begav sig dit en månads resa för att höra hadithen direkt från honom. Han var rädd att mannen skulle dö och han inte skulle få höra hadithen direkt från denna sahabi som hade hört den från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En månads resa för en hadith. Mashallah. Det här är från yani selefs tillvägagångssätt. Och därför finner man att stora imamer som Khatib al-Baghdadi rahimahullah, som levde 400-talet hijri, som har många böcker om kunskap, skrev en hel bok om rihla fi talib al-hadith. En hel bok om dygden av att resa för att söka kunskap. Och du finner knappt någon av Salafs imamer som inte reste. Det är väldigt udda. Alla de tusentals imamer som finns, så finner du sällan någon som inte reste för att söka kunskap. Och om det var någon som inte reste, så var det kanske imamer som Imam Malik. Varför reste inte han för att söka kunskap? Kunskapen kom till honom. Han var i Medina. Och alla stora imamer kom till Medina och besökte Medina. Men de andra imamerna, som Imam Ahmed och så vidare, de reste åratal. Till Sham, till Masr, till Irak, till Mekka, till Medina och så vidare. Så Allah al-Musta'an. No. Från de lärdomar som finns i denna berättelse är också att det är tillåtet att ha en khadim, en bekänt, vare sig man är på resande fot eller man är bofast. En bekänt som hjälper dig med dina vardagliga behov. Och yani wa talab ar-raha, och han hjälper dig också så att du ska yani kunna slappna av, så som Musa gjorde. Vi lär oss också av denna berättelse att det är bra att tillskriva ondska till shaitan. Även om allting är med Allahs qadr, så finner vi ändå att Mosas bekänt sa وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا شَيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ. Det var endast shaitan som fick mig att glömma bort att minnas denna händelse. Vi lär oss också av denna berättelse att det är tillåtet för en person att berätta om sina känslor om man känner att man har det svårt. Man är hungrig, trött, törstig och så vidare. Så länge إذا لم يكن على وجه تسخط, så länge man inte gör det för att beklaga sig. Och så länge det man ser är sant. Så som Musa sa till tjänstepojken, till sin bekänt, لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, att vi har sannoliken blivit trötta av denna resa. Ja. Minns ni någon annan tafsir där vi talade om detta? Att beklaga sig och nämna sin sorg och liknande. Josef, vilken profet? Jakob alaihissalam. Fasabrun jamil. Där tog vi upp den här då Jakob alayhis salam då sa dessa ord fasabrun jamil wallah i min hjälpare, så nämnde vi tafsir Mujahid rahimahullah ta'ala, där han sa att sabr jamil huwa sabr alladhi la jaza'a fihi. Sabrun jamil är en sabr där man inte beklagar sig till folk. Du har ont, du lider, du är trött, men du går inte och klagar till folk för att vinna folks sympati och så vidare. Men om det är fakta, du säger till din kompis, jag är hungrig, kan vi inte gå och käka? Det är inget fel med det. Eller nu har vi gått på resa, du måste ta en paus, jag är trött. Det är okej. Okay. Men inte det här gnällandet. Jag är så trött, jag är så sjuk, och det är så synd om mig och så vidare. Nej. Det här är någonting klandervärt. Utan låt det vara mellan dig och Allah. Ta in. Vi lär oss också för denna berättelse, säger Sa'di, istihbab, yani rekommendationen att om man ska ha en bekänt, så ska det vara en person som är veki, fatim, en person som är smart och intelligent, kejis, typ synonymer, han är klipsk, så att han lättare kan utföra det som man vill uppnå. Än om du skulle ha en bekänt som kanske har lite lägre intelligens, som gör saker fel och han måste påminnas och så vidare. Så är det bättre att ha en bekänt som är smart och kan fatta korrekta beslut som då underlättar för dig. Från lärdomarna av denna berättelse är också att det är rekommenderat för en person att äta tillsammans med sin bekänt. Att man äter samma mat. För det är det man förstår av Allahs uttalande. Ätina gada ana. När Mosa sa till Joshua, ge oss våran mat. Yani, han sa inte din mat och min mat, utan han sa våran mat. Idafatun ilal jami'. Men han tillskrev den till båda. Och där finner man också i autentiska hadither att profeten Muhammad a.s. har beordrat oss muslimer att yani, ge våra tjänstefolk samma mat som vi äter och klä dem med samma kläder som vi har. Och att inte yani, belasta dem med mer än vad de klarar av. Från de lärdomar som han också nämner är at-ta'addub ma'al muallim, att ha respekt med sin lärare. Wa khitab al-muta'allim iyyahu al-taf khitab, och att man ska tilltala sin lärare på det respektfullaste sättet. Som då Musa alayhi salam sa till Khidr, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Yani, ger du mig tillåtelse att få följa med dig för att lära mig den kunskapen som du har fått, den korrekta kunskapen. Så han säger här, för akhraj al-kalam bi surati al-mulatafa wal-mushawara, att han frågade på ett väldigt snällt sätt, wal-mushawara, yani att man också då han bad om tillåtelse. Men vad tycker du och så vidare. Inte att han beordrar honom att jag ska följa med dig. Wa annaka hal ta'dhan li fi dhalika am la? Låter du mig följa med dig eller inte? Wa iqraruhu bi annahu yata'allam minhu. Och han erkänner här också att jag är den som ska lära mig av dig. Så säger Sa'di här, bikhilaf ma alayhi ahlul jafa wal kibr, till skillnad från vissa högmodiga och yani vissa stränga människor, alladhi la yudhiru lil muallimu iftiqarahu ila ilmihi, den som inte visar behovet av att lära sig till sin lärare. Han visar inte vilket stort behov han är i att lära sig inför sin lärare. Bell yad'i annahu yata'awan huwa wa iya, han kanske till och med istället påstår att vi är typ likadana, du och jag samarbetar i att lära oss. Inte att när du är min lärare jag är i behov av din kunskap. Nej, vi är lika och vi tar båda nytta av den här kunskapen. Tayyib, bal rubbama dhanna annahu yuallimu muallimahu wa huwa jahilun jiddan, han kanske till och med tror att det är han som ska lära sin lärare, trots att han är otroligt okunnig. فَالظُّلُّ لِلْمُعَلِّمْ وَإِذْهَارَ الْحَاجَ إِلَى تَعَلِيمِهِ مِنْ أَنْفَعِ شَيْ لِلْمُتَعَلِّمْ, så att ödmjuka sig för sin lärare och att bevisa eller att visa behovet och törsten man är av kunskap är från de nyttigaste av saker. Det är viktigt om ni någon gång inshallah får den här tawfiq att gå till en sheikh. Så ska man inte vara högmodig som jag kan så här mycket, utan man ska vara ödmjuk och verkligen visa att jag är i behov av att du ska lära mig. För då kommer den här läraren, mashallah, att ge dig så mycket han kan. Till skillnad från eleven som kommer säga, men det här kan jag, det här vet jag. Det är inte nytt för mig. Då kommer läraren och tänker, men khalas, jag behöver inte säga någonting. Han kan redan allt. Eller man får avsmak, varför ska jag lära honom, varför ska jag slösa min tid på honom, eller hur? Så ödmjukhet är väldigt mycket. Det är väldigt viktigt när man ska lära sig. Och att man inte är högmodig inför sin lärare. Vilket också är nästa fejl. Han säger här, tawadu'u al-fadil lil-muta'allim mimman dunahu fa inna Musa bila shak afdal min al-khidr. Att personen som har en dygd ska ödmjuka sig inför sin lärare även om han är bättre än honom. För Musa är utan tvivel bättre än Khidr. Så även om du nu har jättemycket kunskap och du har värsta statusen, om du ska lära dig någonting av en människa som har kunskap som du inte har, så ska du ödmjuka dig för den här människan. Så som Musa alaihissalam gjorde för Khidr. Vilket också för oss in på nästa fejda som också hör till här. تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمحر فيه ممن محر فيه. Att den kunniga personen som har en dygd kan lära sig en viss kunskap som han inte besitter av någon som besitter denna kunskap. Även om han är mindre än honom i kunskap. وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ بِدَرَجَاتٍ كَثِيرًا. Även om han skulle vara mycket, mycket lägre än honom i kunskapsnivåer. فَإِنَّ مُوسَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. För Musa عليه السلام, han var från أُولِي الْعَزْمِ. De, yani fem bästa från profeter. De som Allah subhanahu wa ta'ala gav kunskap som han inte gav till någon annan från mänskligheten. Men trots detta så hade Khidr fått viss kunskap som inte fanns hos Musa alayhi salam. Så han var mån att lära sig denna kunskap. Så därför säger Sa'di, är det inte passande för en person som är faqih, han är kunnig i fiqh, eller muhaddith, kunnig i hadith, om han har en brist i till exempel kunskapen om nahu, kunskapen av grammatik, eller sarf, eller liknande kunskap, att han ska tänka att jag ska inte lära mig den här kunskapen för att den här personen är typ lägre än mig. Han är inte faqih, han är inte muhaddith som mig. Så hur kan jag gå och lära mig från honom? En person, han är faqih, han är muhaddith, men han kanske inte bemästrar arabisk grammatik. Han har vissa brister när det kommer till arab och sarf och så vidare. Då ska han inte tänka mig, varför ska jag gå och lära mig oss den här arabiska läraren som bemästrar kunskapen, men han kanske inte är en muhaddith, kan ingenting om tafsir, kan ingenting om fiqh. Så man ska inte tänka mig, jag är bättre än honom, hur ska jag lära mig från honom? Eller, han har kunskap som du inte har, du är i behov av denna kunskap, gå och sitt med honom. Det spelar ingen roll. Det är en jätteviktig punkt som också Salaf brukade betona. Och det har berättats från vissa av Salaf att de sa att en person kommer inte bli kunnig tills det att han tar kunskap från de som är över honom, som honom och under honom. Du ska vara öppen. El-haq, vad säger de? Balatul mu'min. El-hikma balatul mu'min. Det kan heller vara sahih. I alla fall de säger att el-hikma balatul mu'min. Vishet eller kunskap är det som muslimen alltid letar efter. Det som någonting han har förlorat, han alltid försöker hitta. Jag kommer inte på nu om det är en autentisk hadith, men det är i alla fall någonting som ulema nämner som en vishet. Någonting som är fakta, är att man ska alltid söka efter sanningen. Väldigt, väldigt viktigt. Så man tar kunskap från, även om en person skulle vara mindre än det. Och det här är en viktig punkt, att man finner att till exempel Imam Ahmed, han var sheikh till Abi Dawud, eller hur? I kunskap. Imam Ahmed var sheikh till Abi Dawud. Vi finner ofta i Imam Abu Dawuds hadith att han narrerar från Imam Ahmed. Men subhanallah, det hände också att Imam Ahmed narrerar från Abi Dawud. Abu Dawud fick någon hadith, hörde någon hadith som Imam Ahmed inte hade hört. Så Imam Ahmed narrerar från honom. Så en person ska inte tänka, men jag är mycket kunnigare än honom och så vidare. Nej, wallahi. Och därför, mashallah, om någon av er vet någonting som vi inte vet, ahlan wa sahlan. Där finner man ofta att Uthaymin nämner att subhanallah, vi har lärt oss så mycket från våra elever. Man kommer, sheikh, det här du nämnde igår, jag läste det här i en bok. Sheikhen kommer dagen efter och säger att det som verkar mest korrekt är det här. Ingen person kan allting om islam. Ingen är felfri. Alla glömmer. Och alla lär sig. وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Över varje kunnig person finns en kunnigare person. Så man ska alltid i alla fall vara ödmjuk. Och då lära sig. Och vissa av Salaf, de kollade upp det här. De nämnde väldigt fint. De sa att ju mer tawadu, ju mer ödmjukhet man har, ju mer kommer man att lära sig. Och de sa, det är som liknelsen av marken som tar emot regn. Den marken som är mest, yani, vad säger man? Som är, vad säger man? Som, va? Nej, längst ner alltså, som är ihålig. Inte ihålig, utan vad kan man säga? Som är lägst. Mm? Som då har som en grupp eller någonting. Som är lägst. Och han lägst liknas vid ödmjukhet. Alltså den som ödmjukar sig för sin lärare och för kunskapen. Att ju lägre du är, ju mer du ödmjukar dig för kunskapen och ulema, ju mer kunskap kommer du att få. Okay. Och det nämns också från Hikma, var det, tror jag, Abdullah ibn Abbas som sa att vi ödmjukade oss för kunskapen och alla ärade oss med kunskap. Man måste alltid ödmjuka sig. Och därför så sa Mujahid, vad sa han för någonting? Det finns två personer som inte kommer lära sig. Vilka var de? Den som inte frågar och den som skäms. Ja, den som inte frågar, han är typ högmodig. Ska jag fråga för? Jag skäms. Man måste ödmjuka sig och fråga. Subhanallah. Tayyib. Men här är också en viktig punkt som jag vill poängtera. Namn. Man ska lära sig kunskap även om en person är lägre än dig. Men det är också viktigt, jag har inte sagt att man ska lära sig kunskap från allt och alla. Ingen ska komma och säga att, eller förstå det som att man ska ta kunskap från allt och alla. Namn, han kan vara lägre i dig i den kunskapen du besitter och vara högre i dig i en annan kunskap som du är i behov av. Men han ska ändå vara en person av sunna. För ahli sunna söker inte kunskap hos folket av bidda. Det är inte tillåtet att söka kunskap hos folket av bidda. De har ingenting att ge oss. Och som många av salaf sa, ahlul bidda är inte ulema. Ahlul bidda är inte ulema. Finns inga ulema bland ahlul bidda. Taib, de förtjänar inte den här titeln. Så hos ahlul bidda finns ingenting att hämta. Vi är inte i behov av någonting som de har. Utan alhamdulillah, vi nöjer oss med att söka kunskap från ahlul sunna wal jama. Na. Vi lär oss också av denna berättelse, säger Sa'di, att man ska tillskriva kunskap och allting annat gott, alla gåvor som man har fått till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man ska erkänna detta. Och man ska tacka Allah för detta. Och beviset på detta är då Musa sa, tu'allimani mimma ullimta. Att du ska lära mig från det som du har lärts. Yani, det som Allah har lärt dig. Vi lär oss också från denna berättelse, säger Sa'di, att al-ilm al-nafi' huwa al-ilm al-murshid ila al-khayr. Att nyttig kunskap är den kunskapen som vägleder till gott. För kullu ilm yakunu fihi rushdun wa hidayatun li tariq al-khayr wa tahdhir an tariq al-shar aw wasilatu li dhalika fa innahu min al-ilm al-nafi'. Så all kunskap som vägleder till gott, uppmanar till gott och varnar för ondska och vägen till ondska och det som leder till ondska, det här är nyttig kunskap. Och allting annat än detta är skadlig kunskap eller kunskap som inte har någon nytta i sig. Och beviset på detta är då Musa sa, an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Yani han beskrev kunskapen med att den var rushd. Rushd, Rashid, det är någonting som vägleder. Det är en yurshid ila al-khayr. Uppmanar och vägleder till det som är gott. Och det är också en annan viktig kriterie. Att vara en nyttig kunskap, det är den kunskapen som för dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah, qala Rasul alayhi sallallahu alayhi sallam, qala sahaba, tafsir, förklaring på en hadith och så vidare. Det här är nyttig kunskap. Ja. För vissa idag, återigen, vänder sig till fel folk för att lära sig. Och dessa människor lär inte ut nyttig kunskap. Utan det är skämt, roliga berättelser, påhittade hadifer, påhittade berättelser och så vidare. För att få folk att skratta och göra någon rolig video på YouTube eller något sånt. Det här är inte nyttig kunskap. Utan nyttig kunskap är den som för dig nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och varna dig för det som också är fel i religionen. Sen säger Sa'di: att en person som inte har styrkan att vara tålmodig. Tålmodig i att vara nära den lärda personen. Och att söka denna kunskap. Och att ha husnul thabat. Att vara fast på detta. En sån här person kommer att förlora kunskap beroende på hur mycket eller hur, yani hur stor, beroende på bristen av tålamod. Så han säger, den personen som inte har tålamod kommer inte att uppnå någon kunskap. Och den personen som är tålmodig och använder sitt tålamod kommer att uppnå allting han strävar efter. Som då, och beviset på detta är då Khidr sa till Mosa och ursäktade sig. Ya'tadhir min Musa bi-dhikri al-mani' annahu la yasbiru ma'ahu, att du kommer inte ha tålamod med mig. Yani, vad är det som hindrar dig från att få kunskap av mig? Det är att du inte kommer att ha tålamod med mig. Så lärdomen här är att för att uppnå kunskap, att söka kunskap och att få kunskap av ulema, är att man måste ha sabr. Och personen som inte har sabr kommer inte att uppnå någonting. Det är en jätteviktig punkt faktiskt. Och ett råd till alla er, och speciellt de som studerar, har åkt för att studera arabiska, kanske Egypten, någon som har åkt till Medina och så vidare, att man måste ha sabr. Ibland är det svårt. Ibland är det fattigt. Ibland är det tomt i kylskåpet. Ibland är det jobbigt och så vidare. Du saknar folk och landet kan vara jobbigt och så vidare. Men man måste ha sabr. Man får inte ge upp. Och det är tyvärr någonting vi såg när vi var i Medina, att många av de som kommer från väst ger upp. De pallar inte. Det är inte så bekvämt som de hade det hemma. De saknar vissa saker de hade hemma och så vidare. Men det är ett fåtal år. Wallahi, har man sabr de här åren så kommer Allah att ersätta dessa år av hunger och fattigdom och smärta med någonting bättre. Med ära. Subhanallah. Abu Huraira, vad sa han radiyallahu anhu? Han sa, det finns Bukhari. Han sa, jag brukade svimma av hunger. Alltså jag sökte kunskap och höll mig till profeten Muhammad a.s. Så pass, folk var i marknaden, men jag var och sökte kunskap. Jag struntade i dunja, jag ville bara ha ilm. Så pass att jag svimmade av hunger. Och folk kom och satte sin fot på mitt huvud och trodde jag var galen. Men det var inte galenskap, det var bara hunger. Subhanallah. 4,5 år. Var han med profeten Muhammad a.s. Allah och Allah ärade honom och gjorde honom till den sahabin som berättar mest hadither av alla sahaba. Vissa av sahaba var med profeten a.s. i 23 år, eller hur? Men Abu Huraira 4,5 år, han berättar mer än 5000 hadither. Subhanallah. Så, yani sabr, man får inte ge upp. Och det är jobbigt. Och därför finner man, mashallah, de som var länge med Sheikh Uthaymeen, de som var länge med Sheikh Muqbil och Sheikh Ibn Baz och så vidare. Det är de som oftast når dessa höga nivåer. Men de som hoppar av 1-2 år. De får lite koll på vissa mesail. De gör inte bidda, de gör inte kyrk. Men det blir inte så stort resultat. Så att, jätteviktigt att när man söker kunskap så måste man ha sabr. Och även de som kanske inte åker till ulema. En sån enkel sak som att söka kunskap i Sverige. Du har en bok, 1000 sidor. Man börjar läsa, sen hamnar på bokhyllan, den blir dammig. Det har hänt, eller hur? Någon lånar en bok, 2-3 månader gått, man inte läst den. Man börjar lyssna på en serie, 40 lektioner, vem pallar? Wallah, du måste. Lyssna på en dag som dagen, eller hur? 2 duros som dagen. Ni sabr, ge inte upp. Har man den här tålamodet, att man ihärdigt, ständigt söker kunskap dag in och dag ut. Även om det är lite kunskap varje dag, så kommer du i slutändan att uppnå någonting stort. Men den som ger upp och försöker ta all kunskap på en gång, som vissa man kallar intensiv kurs i islam. Ha? Intensiv kurs i aqida och fiqh och bla 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 bla. Allting på 1 eller 2 dagar. Det funkar inte. Ja, du kan lära dig lite basic. Men att du verkligen ska förstå islam, det kräver mer än en intensivkurs. Det kräver studier. Namn, som vissa av Ahlul Bidda sa, att man kan lära sig tawhid på 10 minuter. Subhanallah. När man sa det till Sheikh Fawzan, var faktiskt en av de få gånger jag hörde honom skratta. Ja. Han sa, mashallah, tawhid på 10 minuter. Khalas, då tar vi fiqh på 5 minuter, tafsir på 5 minuter och hadith 5 minuter. Vi blir ulema på en halvtimme. Typ. Någonting sånt sa. Vad är shahadet? Subhanallah. Så i alla fall, al-ilm yahtaj ila sabr. Han nämner också att från lärdomarna av denna berättelse är att vad som hjälper en person att uppnå tålamod är att veta vart man är på väg. Eller veta vilka mål man har. Ja, för om man inte har kunskap om vart man är på väg och vad man har för mål, så är det mycket svårare att ha tålamod i det man gör. Och vad är beviset på detta? Jo, beviset är då Khidr sa wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Hur kan du ha tålamod med någonting som du inte ens vet vad det är för någonting? Ja, om du visste vad det är, om du vet vad du ger dig in på, du vet målen, då kommer du kunna ha tålamod. Men när du inte vet, så är det svårt att ha tålamod. Det är också en viktig sak att man i livet har visioner och man har mål och man vet vart man är på väg. Det blir mycket lättare att ha tålamod än att man bara gör saker spontant utan att veta vad man gör för någonting. Vi lär oss också av denna mycket fina berättelse vikten av att ha ett ta'anni och tathabbut och adam al-mubadara ila al-hukm ala shay hatta ya'rifa ma yuradu minhu wa ma huwa al-maqsud. Att man ska ta det lugnt i saker och ting och man ska bekräfta saker och ting innan det att man uttalar sig att en viss sak är rätt eller fel. Ja. Som Musa a.s. dömde ju att Khidr gjorde fel de här sakerna. Hur kan du ta sönder båten? Hur kan du döda en pojke? Varför tog du upp den här muren som höll på att ramla? Och så vidare. Men i slutändan så var allting som han såg som fel egentligen rätt. Så man lär sig av denna berättelse att man ska ha ibland vara lugn med att döma. Och att yani, kritisera tills man vet att den här saken är fel. Och där finns det en hadith som Sheikh Albani rahmatullah nämner att den är hasan. At-ta'anni min Allah wal-ajala min ash-shaytan. Att ta det lugnt i saker och ting är från Allah. Och att stressa är från shaytan. Och Allah har också nämnt här i Koranen. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Troende, om en syndare kommer till er med en nyhet så ska ni först bekräfta det. Man ska inte ha bråttom. Jag läste där, det kom ett meddelande, ett sms och man direkt man blir jättearg och den här personen är si och så och man uttalar sig negativt och sen, men det var inte sant. Så man ska vara försiktig. Vad är det som sades? Sa han det verkligen? Vad menade han? Vad säger islam om detta? Är det rätt eller fel? Och så vidare. Och sen kan man uttala sig. Man ska inte stressa i att döma saker och ting. Vi lär oss också av denna berättelse att saker som är relaterade till framtiden ska tillskrivas till Allahs vilja. Och man ska inte säga att man ska göra någonting i framtiden förutom att man då säger insha'Allah. Satajiduni insha'Allahu mina sabirin. Insha'Allahu sabira. Jazakallah. Du kommer med Allahs vilja, insha'Allah, att finna mig tålmodig. Vi lär oss också denna berättelse till tillåtet att ge sig ut på havet utan ett specifikt behov. Ja. Någon kanske säger om det är haram att ge sig ut på havet, du kan drunkna. Om du inte är sjöman eller fiskare, du får inte ge dig ut på havet för du kan drunkna. Nej, det är tillåtet. Om det inte är storm eller något, självklart att man ska inte liksom döda sig själv. Vi lär oss också den berättelse att en person inte står till svars för det som han glömmer. Vare sig det är någonting som är relaterat till Allah eller någonting som har med människors rättigheter att göra. La tu'akhidni bima nasit. Då Mosa sa, håll mig inte till svars för det som jag har gjort av glömska. Och det här finner vi också i Koranen, eller hur? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Vi lär oss också av denna berättelse att saker och ting döms på det uppenbara. Yani saker och ting i dunya, dess bestämmelse går tillbaka till al-zahir, det som är uppenbart för oss. När det kommer till frågor relaterade till pengar, till blod och liknande frågor. För Musa alaihissalam kritiserade Khidr då han tog sönder båten och då han dödade pojken. För att de här sakerna såg utåt ut att vara fel. Och Musa alaihissalam hade inte, eller fick inte vara tyst när han såg någonting som var fel. Nej. Det är också en väldigt viktig punkt. Och det här är också något som har nämnts av Umar radiyallahu anhu. Att vi dömer folk på det yttre. Och han sa, när Koranen uppenbarades så brukade vi döma folk baserat på uppenbarelsen. Det kan vara avsikter, det kan vara någonting. Eller Koranen kommer ner och berättar vad som är rätt och vad som är fel. Och vem som är uppriktig och så vidare. Vem som är hycklare och mu'min. Men han säger, efter att profeten Alisam gått bort och efter Koranen har slutat, så dömer vi folk på det yttre. Det vi ser dömer vi på. Och Allah är den som dömer dem för deras inre. Det är också en väldigt viktig punkt. För vissa ahlul bid'ah idag försöker säga, nej, men du kan inte kritisera folk, du vet inte vad som finns i hjärtat. Om du ser att han gör något fel, då är det fel. Han går och spränger sig. Döda civila. Jag struntar i vad som finns i hans hjärta. Det han gjorde är haram, det han gjorde är fel. Eller hur? Och Allah är den som dömer hans avsikter. Men det han gjorde är fel. Och det är batil. Och det är haram. Och då kritiserar vi det. Och sitter inte och säger, nej men Allahu alim, Allahu alim. Nej, khalas. Utan fel är fel. Och vissa de har den här tendensen att, nej, vi dömer ingen. Bara Allah får döma. Det här är batil att säga så. Allah har sagt i Koranen, vi ska döma rättvist. Vi ska döma enligt Allahs lag och så vidare. Eller hur? Och då, vadå, vi får inte döma någon. Det finns inte. Utan man dömer. Alla dömer på något sätt. Men självklart, när det kommer till vissa saker som kräver kunskap, får du säga Allahu alam, där du inte vet och så vidare. Men du ser någonting haram, det är klart du säger att det är haram. Och du säger inte, nej, Allahu alam, jag vet inte, jag har inte rätt att döma och så vidare. Vem är jag att döma? Jag har också brister och så vidare. Fel är fel. Rätt är rätt. Sen så säger han al-qa'idatu al-kabiratu al-jalila. En väldigt, väldigt stor princip i islam. Wa huwa annahu yudfa'u al-sharru al-kabir bi-irtikab al-shar al-saghir. Att man ibland kan avvärja en större ondska genom att göra en mindre ondska. Och att man också har i åtanke den största av de två nyttorna, fördelarna. Även om man missar en mindre nytta eller fördel. Som till exempel här då han säger då han dödade pojken. Det var ont. Men om han skulle ha levt så skulle det ha varit en ännu större ondska för hans föräldrar. De skulle ha förlorat sin religion. Och han säger sedan efter, eller under denna princip, finner vi många förgreningar wal-fawaid som inte ens går att räkna upp. Och vi finner också här i samma berättelse, finner vi samma princip, är det någon som vet? Det här med att om du måste välja mellan två dåliga saker så väljer du den mindre dåliga. Du måste välja mellan två nyttor, du väljer den största nyttan. Vad finns det här i samma berättelse? Då han tog sönder båten. Eller hur? Att ta sönder båten var någonting dåligt. Det var ingenting bra. Han tog sönder sjömännens båt. Det är fel, eller hur? Men om han inte skulle ha gjort det, då skulle kungen ha tagit båten. Hela båten. Han tog sönder den. Chas, när gick och lagade, de fick behålla båten. Skulle han inte ha tagit sönder den, då skulle kungen ha tagit den, vilket skulle vara värre. Förstår ni? Så en viktig princip i islam att ibland så står man inför valet av två dåliga saker. Du måste välja två dåliga saker. Då väljer du den mindre dåliga. Du väljer den mindre dåliga. Eller du måste välja mellan två bra saker. Du väljer du den bästa av de två bra sakerna. Han nämner också en annan fajda här. Som också är mashallah, väldigt djup. Han säger att om du är ansvarig över någon annans egendom, ekonomi eller pengar eller någonting. Att det är tillåtet att skydda personens egendom även om det innebär att man ska skada en del av hans egendom. Även utan personens tillåtelse. Ja. Så som då Khidr alaihissalam tog sönder en del av båten. Så att den skulle ses som värdelös och de skulle sen få ha kvar den här båten. Ja. Så han säger till exempel här om det skulle börja brinna i någons hem eller det skulle bli översvämning eller liknande eller hans pengar skulle på förstöras på detta sätt och man skulle kunna då rädda en del av pengarna och en del av pengarna eller egendomen skulle förstöras så är det här någonting som är tillåtet och någonting som igen, någonting du ska göra för att bevara resten av pengarna. Till exempel om han säger om en valim vill komma och ta någon annans pengar. Du har till exempel på dig 20 000 kronor som tillhör en broder. Och någon kommer och rånar dig och säger ge mig pengarna. Och du tar upp 2 000 och låtsas som att det är alla pengar och ger till honom för att han ska gå. Det är tillåtet. För att skydda de andra 18 000. Förstår ni? Trots att det inte är dina pengar, du har ingen synd på dig och det du gjorde är rätt. Och personen kan inte komma och säga, nej men du skyller mig 2000. Nej, kallas. Jag såg till att du fick behålla nästan alla dina pengar. Så att man ibland kan stå inför de här valen och kanske måste göra dessa, fatta dessa beslut. Vi lär oss också från denna berättelse att det är tillåtet att arbeta på havet. Så på samma sätt som det är tillåtet att arbeta på land. Då varken Mosa eller Khidr kritiserade de här människorna som jobbade på havet. Vi lär oss också av denna berättelse att en person som är miskin kan ha viss egendom. Kanske han äger någonting men det räcker inte för att han ska klara sig. Och trots att han äger vissa saker så kallas han ändå för miskin. För att de som då ägde båten beskrevs som masakin. Trots att de ägde en båt. Man kanske säger, men den här personen, han är ingen tiggare. Han har en jättedålig bil. Men han kanske ändå är fattig. Han kanske ändå är berättigad till zakat eller sadaqa. En miskin, de säger att det är en person som han har, men han har inte så det räcker. Och vissa säger, fakir är den som inte har någonting alls. En person som ska betala 5000 i hyra men har 2000, han är miskin. Han är inte fakir, alltså han har ingenting, utan han är miskin. Och han är ändå berättigad till zakat och sadaqa. Vi lär oss också av denna berättelse att mord, al-qatl, är från de värsta av synder. Då Musa sa till Khidr, لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا nukra. Du har gjort någonting grovt. Eller att döda en oskyldig människa är någonting grovt. Så det uppenbara domen på det han gjorde var att det var nakara. Det var någonting felaktigt. Vi lär oss också av denna berättelse att det är tillåtet att ta någon annans liv om det är i vedergällning. Alltså, birairi nefsin, som han sa här. Du har dödat den här själen trots att han inte dödat någon. Om han skulle ha dödat någon och det skulle vara öga för öga eller liv för liv, det skulle vara en annan sak. Då skulle det vara okej. Okay. Vi lär oss också av denna berättelse att Allah subhanahu wa ta'ala bevarar de rättfärdiga människorna, deras familjer och deras egendomar. Vartifrån lär vi oss detta? Att Allah bevarar egendomarna och barnen före salihin. De föräldralösa pojkarna. Där Khidr då byggde upp muren och sa att deras föräldrar var fromma eller rättfärdiga människor. Han säger också att man lär sig av denna berättelse dygden av att tjäna och hjälpa rättfärdiga människor. Genom att folk oftast ger företräde till att hjälpa rättfärdiga människor framför andra människor. För då han hjälpte de här pojkarna så sa han som ursäkt att deras föräldrar var religiösa. Och jag vet inte om ni minns i samma berättelse att Khidr och Musa fick skjuts på båten. Varför? Gratis. För att de kände igen honom. Han var en alim, en profet. Han var en from människa. Och därför tog de med honom på båten gratis. Så folk har en tendens att hjälpa de som är religiösa och de som är fromma och gudsfruktiga. Och sen sista färgen. Han säger att de här sakerna som hände i denna berättelse är från Allah subhanahu wa ta'alas qadr. Och Allah subhanahu wa ta'ala lät de här sakerna då ske genom Khidrs gärningar. Och vi lär oss en viktig sak här, säger Sa'd. Att ibland så finns det saker som sker, som är föreskrivna, som vi verkligen ogillar. Som till exempel att pojken dödades. Men det var någonting som var bättre. Att han förstörde båten, det var någonting som sjömännen ogillade. Men det var i slutändan någonting bättre. Ja. Så att, och det här nämnde vi också att i förra lektionen, tror jag att hadithen, att allting som Allah har bestämt är i slutändan bra för de troende. Eller hur? Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, bestämmer bara det som är bra för de troende. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Ni kanske ogillar någonting, men det är bättre för er. Och ni kanske gillar någonting och det är sämre för er. Och Allah vet, och ni vet inte. Så att muslim, alhamdulillah, säger قَدْرَ اللَّهُ وَمَا شَفَعَلْ. Om han drabbas av en motgång har han sabr och det är bättre för honom. Och om han drabbas av någonting gott så har han tacksamhet och det är bättre för honom. Så att man lär sig, mashallah, många fina fawaid i denna berättelse. Taib. Och vi avrundar här. Och det här med Khidr får vi inshallah ta nästa, eller med Dhulqarnayn får vi inshallah ta nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.